Senast nu, då geopolitiken har rusat på hals över huvud in i det nya året 2026, kan vi skönja ett allt tydligare mönster. Nämligen det att imperierna slår tillbaka. Kommer världen nu att delas upp mellan tre stora länder med starka maktambitioner, alltså Kina, USA och Ryssland? Vad betyder det i så fall? Och vilket är målet för dessa stora imperialistiska länder? Ja, det handlar den kommande kvarten här i Nyhetspodden om idag. Tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Jan Hallenberg, som är seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet i Sverige. När man tänker på imperier så kanske tanken vandrar till Romarriket eller så det brittiska imperiet som ju i tiderna var världens största eller imperiet där solen aldrig gick ner. Men när vi nu pratar om imperialism idag så då handlar det snarare om de här stora staterna som försöker tvinga igenom sitt inflytande på olika sätt. Antingen ekonomiskt eller så militärt också när det mindre landet säger nej. Det här är den sortens imperialism som Kina och i synnerhet Ryssland har gjort sig kända för. Men hur är det riktigt med USA? Så Jan Hallenberg, expert på USAs utrikes- och säkerhetspolitik. Håller du med om att imperialismen är på väg tillbaka?
Ja, i viss utsträckning håller jag väl med om det. Även om jag tycker att vi får lite reservera oss när det gäller USA. Mm-hmm. De har ju visat imperialistiska tecken och framförallt tycker jag en test blir ju det här med Grönland. Mm. Hur långt är USA berett att gå? Är de berett att ta till oerhört starka ekonomiska åtgärder och eller militära åtgärder för att tilltvinga sig Grönland? Mm. Då är de definitivt en imperialistisk makt. Mm. Men om däremot det går att hitta en förhandlingslösning så tycker jag väl inte riktigt att de är en imperialistisk makt ännu, även om de har tagit några steg i den riktningen, absolut.
Mm, jag förstår. Nå, hör du det här att imperialismen så att säga nu då sticker upp sitt huvud igen. Vad beror det på?
Ja, det beror ju väldigt mycket på USAs agerande då. De båda andra staterna, Ryssland och Kina, har ju sedan länge haft anspråk som har tydliga imperialistiska drag, och Rysslands invasion av Ukraina är ju det tydligaste exemplet i dagens världspolitik. Mm. Men som sagt, sedan Trump kom tillbaka till Vita huset så har han ju en politik som har likheter med den ryska. Mm. Anspråken på att vara dominerande i den västra hemisfären. Mm. Det spelar ju tillbaka en period för 120 år sedan när amerikanerna tog Panama, som det heter, och byggde Panamakanalen och hade spanska-amerikanska kriget och såna här klart imperialistiska insatser. Och det finns ju alltså likheter mellan det som skedde då och det som Trump gör nu. Och Trump anspelar också på de här presidenterna som satt då, som William McKinley, som var president under spanska-amerikanska kriget, där USA bland annat erövrade Filippinerna. Mm. Så att det, och presidenten sa ju i sitt installationstal i fjol att han skulle utöka USAs territorium.
Det,
och det är ju som du säger imperialistiskt drag att säga något sånt. Ja. Och sen att driva igenom det. Han till och med antyder ju bland att han ska ta över Kanada. Så att visst finns det imperialistiska inslag i den amerikanska utrikes- och säkerhetspolitiken.
Precis. Men hör du, när jag tänker på då de här historiens stora imperier, så tycker du att man liksom, kan man jämföra Donald Trumps USA och Putins Ryssland och Xi Jinpings Kina med då säg antikens Rom eller det här brittiska imperiet?
Ja, det är, alltså, tidsepokerna är ju så kolossalt annorlunda så att jag vet inte om man kan fullständigt. Alltså. Mm. Men jag tycker i USA-fallet är det ju snarare likheten som sagt med det egna amerikanska agerandet som är det slående. Det är väl inte riktigt vad som skedde för 150 år sedan i Afrika och sån här, att man byggde upp stora imperier. Men ändå, dessa tre länder gör ju alla anspråk på att ha ett betydande inflytande i sitt närområde. Mm. Och det på ett sätt som ifrågasätter grannländernas, deras respektive grannländers territoriella integritet. Och det är ju imperialistiska inslag. Alltså. De är en sorts mini-imperier skulle jag säga, snarare än de traditionella imperierna.
Just det. No, som vi har pratat om här så ser vi ju nu då att inte bara USA utan också Ryssland och Kina under en längre tid, kanske egentligen allt som oftast, har agerat utifrån någon slags nationell identitet, ska vi säga, där man ser då att det här egna landet är stort och mäktigt och har då den första prioriteten. Det ultimata målet för de här stora imperialistiska länderna, vilket är det?
Ja, för Ryssland så tror jag att det är ett återupprättande av ungefär Sovjetunionen, alltså att inflytande och kanske dominans över alla de länder som ingick i Sovjetunionen. Mm. För Kina så är det i varje fall att återerövra Taiwan och ha ett väldigt starkt inflytande över alla länder i sin närhet. Mm. Och vi ser ju att den kinesiska flottan byggs ut oerhört snabbt och flyttar fram sina positioner i Stilla havet. Så att det är klara imperialistiska ambitioner. Mm. Återigen, men amerikanerna har ju antytt att de har under Trump ambitioner på Grönland. Mm. Man har pratat om Panamakanalen. Mm. De har tagit bort kidnappat ledaren för Venezuela och antyder att de vill störta regeringen på Kuba. Så att, ja, men det här finns ju också starka imperialistiska inslag. Och dessutom säger man ju att man vill skicka militära styrkor eller CIA-styrkor till Mexiko för att bekämpa knarkkartellerna där, trots att den mexikanska regeringen absolut inte vill det. Så att, återigen, det finns flera inslag som gör att amerikanska politiken i dessa avseenden närmar sig den ryska och den kinesiska också.
Är det, Jan Hallenberg, tycker du så att vi nu är på väg mot en, ska säga, tredelad världsordning med då USA, Ryssland och Kina som de här huvudaktörerna?
Ja, det tycker jag att vi är. Och jag tror att i det här läget så måste Europa samla sig och stå gemensamt emot USA för att begränsa de skador som den amerikanska politiken kan medföra. Och det är framförallt då i Grönlandsfallet vi ser här. Mm. Alltså om Europa skulle falla undan för USAs anspråk på Grönland och tillåta att Grönland tas över av USA ut emot befolkningen på Grönlands önskan. Då skulle ju liksom USA ha Västeuropa i varje fall som en intressesfär också, där man styr det väsentliga utrikes- och säkerhetspolitiska. Det skulle ju vara utomordentligt olyckligt. Och problemet när vi analyserar det här är att vi inte riktigt vet hur långt de amerikanska anspråken går. En del amerikanska politiker försöker ju rättfärdiga Trumps agerande och hot med att han hotar alltid jättemycket, men sen hittar han en lösning på en lägre nivå som inte är lika konfrontatorisk. Alltså det är ju det vi hoppas i Europa, att man kan hitta en förhandlingslösning. Och finske president Alexander Stubb har ju sagt att han försöker personligen bidra till detta. Och han har förhoppningar att hitta en lösning, och det hoppas jag verkligen att det kan ske.
Så de här EU-ledarna och till exempel då kanske Stubb, är det så att man kan säga det så att de hoppas på att Trump lite bluffar?
Ja, det är väl det vi hoppas på. Och jag menar, man märker även många amerikanska politiker som säger det, att ja, jag stöder visst inte alla hans uttalanden, men han är så skicklig på förhandlingar så han kommer säkert att hitta en lösning som alla accepterar. Ja, men vad inne med den lösningen, det är ju det vi inte vet i nuläget.
Ja,
och i Europa så fruktar vi då att den här järnnäven, så att säga, aggressionen ska ta över och trycka ner Grönland och Danmark.
Ja. Den här intervjun spelade vi in förra veckan, och den här gången verkar det som om bluffen synades och de diplomatiska ansträngningarna inom NATO vann. I onsdagskväll förra veckan gjorde Trump en U-sväng i fråga om sitt tullhot mot EU och äganderätten till hela Grönland. Det preliminära avtalet marknadsfördes då av Trump som en fantastisk deal, och han var för tillfället på rasande gott humör. Vad betyder det här nu då för alla andra, ska vi säga, som inte är då de här stora imperierna, eller de som vill bli stora imperier, alltså USA, Ryssland och Kina? Ska vi då här i Norden till exempel se oss som potentiella framtida kolonier? Eller om man tar nu en sån här Star Wars-referens, så är det så att EU blir då den här kollapsade republiken och vi andra får då välja roller som jedi-riddare eller små lurviga evokar eller Jabba the Hutt?
Nej, alltså jag tror inte att det kommer att gå så långt. USA kommer inte ens i de värsta scenarierna utöva sin makt på det viset. Men i utrikes- och säkerhetspolitiken kommer de att dominera så mycket så att Europas självständighet blir naggad i kanten. Mm. Å ena sidan av trycket från USA från i väster och andra sidan och trycket från Ryssland i öster. Så att det vore en oerhört olycklig utveckling som jag verkligen hoppas inte blir sann. Och jag tycker att i det här perspektivet måste vi också se Trumps förslag om den här Board of Peace, fredsrådet i Gaza, som ju är inrättat just för Gaza. Men det, när man nu har lagt fram en stadga här så nämns ju inte ordet Gaza överhuvudtaget i stadgan, utan det här har anspråk på att ersätta FN. Och det skulle då ledas helt och hållet av Trump.
Mm.
Så det ser jag som en sån här globalistisk, imperialistisk ambition igen som Trump har.
Mm. Det som Jan Hallenberg pratar om här är alltså Trumps förslag om ett nytt fredsråd. Det var i början tänkt som en liten grupp världsledare som övervakar vapenvilan i Gaza. Men det har nu blivit något helt annat. Trump har bjudit in tiotals länder, bland annat Finland och Alexander Stubb, men också Ryssland och Vladimir Putin. Det här fredsrådets stadgar har inte offentliggjorts, men medieuppgifter tyder på att mycket av makten skulle koncentreras i Trumps händer. Trump skulle också ha rätten till veto och till att utnämna sin efterföljare. Mm, berusad av makt kanske.
Ja, alltså amerikanska presidenter som är väldigt framgångsrika, de tycker att det inte finns någon gräns för deras makt. Och jag brukar jämföra Trump då med George W. Bush.
Mm.
När han tyckte att han hade vunnit Irakkriget och när han håller sitt tal 2005 när han har blivit omvald, så säger han att jag ska avskaffa tyranniet i världen. Vi i USA ska se till att hela världen blir demokratisk.
Mm.
Alltså det var ju en hybris.
Mm.
Överskattning av USAs makt, och Trump håller på att gå i samma fälla här enligt min uppfattning.
Mm, mm. Nå, hör du, om vi tänker då på de här nya imperierna, så det är ju inte bara de som är utanför utan också de som är inuti, alltså alla de här människorna som lever inom USA, Ryssland, Kina. I fråga om, säg nu då, mänskliga rättigheter, eller om man är oppositionell och inte håller med eller av någon annan orsak inte passar in. Vad betyder den här sortens politiska ambitioner för den egna befolkningen?
Ja, i Kina och Rysslandsfallet så är det klart att vi har oerhört autokratiska stater med diktatoriska inslag och förföljelse av alla oliktänkande.
Mm.
Kina har väl världens överlägset mesta liksom kameror som kollar människor överallt.
Mm.
Och ryssarna har också ett starkt autokratiskt drag och fängslar människor som yttrar sig det minska mot Rysslands krig i Ukraina.
Mm.
Alltså där är ju inte USA än på långa vägar, men tyvärr har ju USA tagit flera steg i den riktningen.
Mm.
Och se de här förfärliga bilderna av det här ICE,
yeah,
när de attackerar amerikanska medborgare i Minneapolis.
Mm.
Alltså det liknar ju vad som skedde i Ryssland i början på Putins maktperiod. Alltså att amerikanska beväpnade polisstyrkor, inrikesstyrkor, oidentifierade, sliter ut människor. En handikappad kvinna som är på väg till sin läkare slits ut från bilen och slängs på marken och fängslas. Alltså, det är ju fullständigt oacceptabelt i en demokrati. Och om den utvecklingen fortsätter, då blir ju tyvärr USA allt mer likt Ryssland. Men jag hoppas att motkrafterna ska kunna stoppa det här. Men det är ju inte säkert. Och när det gäller USA så är det väldigt viktigt att utgången med båda valen 2026, alltså kongressvalet i år, och presidentvalet 2028.
Mm.
För om en republikansk, jag skulle kunna kalla det extremism, fortsätter på det sättet, då kommer USAs demokrati tyvärr fortsätta urholkas, fruktar jag.
Mm, no, ännu här, Jan Hallenberg, vad håller du ögonen på nu?
Ja, det är ju, jag har varit fascinerad av USA hela mitt liv, och den här utvecklingen som nu pågår, jag har försökt skissera här då demokratins försvagning i USA, hur långt kommer den att gå?
Mm.
Och jag har en kollega som heter Dag Blank som är professor i Nordamerikastudier som ju säger det måste finnas en punkt där Trumps maktambitioner möts av motstånd i det amerikanska politiska systemet, framförallt från republikanerna i kongressen. Och var går den punkten? Går den vid Grönland? Går den vid striden om Federal Reserve, motsvarande till Riksbanken i Sverige? Eller var går den? Alltså det är någonstans så kommer det övriga politiska systemet att göra motstånd. Och vi vet inte om vi är där ännu. Mm. Och i det här perspektivet så blir ju också utgången av kongressvalet i november oerhört viktigt. Mm. Om Trumps parti vinner båda kamrarna så kommer han att fortsätta. Medan om demokraterna vinner representanthuset i varje fall så kommer hans makt att avta i viss utsträckning. Mm. Men problemet är ju att Trump inte vill lagstifta utan han inför sådana här exekutiva ordrar från presidenten. Mm. Å ena sidan så har det en väldigt stor verkan på kort sikt, men å andra sidan kan ju nästa president avskaffa i stort sett det här. Så att det är oklart hur stor inverkan hans politik egentligen får på långsiktigt på det amerikanska politiska systemet.
Tack så hemskt mycket för den här analysen, Jan Hallenberg.
Tack så mycket.
Du har lyssnat till nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Jan Hallenberg som är expert på amerikansk säkerhets- och utrikespolitik. Om du gillar nyhetspodden så får du gärna favoritmarkera oss på arenan och då får du bud om varje nytt avsnitt. Ljudmixningen gjordes idag av Max Kivivuori och Lukas Dahlström är producent.